Så jag menar, det är ingen neddragning överhuvudtaget på produktion, utan det är någonting annat skulle jag säga. Och tullarna också accelererar väl en utveckling som vi har hållit på med i en längre tid, alltså en regionalisering. Kina blir mer självständigt och även USA kommer att bli mer självständigt med där man gör egna bilar. Man producerar bilarna själv. Det är en trend som har pågått och nu går det fortare med tullarna.
Ja, en sak du har talat om nu när det gäller att få ner kostnaderna för Volvo Cars, det är ju det här. Så Volvo Cars har ju en kinesisk storägare, Geely Holdings, som då leds av grundaren, affärsmannen Li Shufu. Du har ju då talat om ett fördjupat samarbete med Geely-gruppen som ett sätt att få ner, de har ju en rad bilvarumärken, och få ner kostnaderna. Mm. Vad kan du berätta om det samarbetet? Hur nära ska Volvo samarbeta med kineserna?
Jag tror att vi kommer ju samarbeta med olika bilmärken inom gruppen. Och det är ju framförallt när det gäller de mekaniska komponenter i en bil. Där det finns stora skalfördelar. För oss, Volvo, är ganska små. Och vi har en stor fördel om vi kan använda samma komponenter och system som Geely använder. Och dessutom kommer vi kunna göra vissa bilmodeller, mindre bilmodeller på plattformar som är utvecklade av Geely från början. Det är något som har gjorts sedan länge. EX30, vår minsta bil, är exempel en gjord på en sån plattform för att få den på en konkurrenskraftig kostnadsnivå. Mm. Så egentligen inget nytt, men självklart har vi en unik möjlighet att jobba mer, titta in på fler saker. För vi måste kunna göra elektroniken och mjukvaran absolut själva, för där kommer det vara begränsade möjligheter till samordning.
Ja, vi ska återkomma till det där med mjukvaran, vad det innebär på en världsmarknad. Men alltså, vi har haft, Dagens Industri har nyligen skrivit om att Geely har planer på att flytta stora delar av utvecklingen av nya bilar och plattformar till Kina. Att det då skulle finnas en risk att Volvo i Sverige alltså skulle förlora möjligheten att utveckla bilar från grunden. Hur kommenterar du det?
Nej, det är en unik möjlighet som Volvo har idag att kunna bygga bilar från grunden. Det är faktiskt inte så många länder i Europa som man har det. Det är i Tyskland och i Sverige och Italien och Frankrike. Så det är någonting som vi ska vara väldigt rädda om. Däremot så ser jag inte att man äventyrar det om man använder komponenter och system som är gemensamma mellan olika bilmärken inom Geely-gruppen.
Men finns det en sån strukturell risk att makten över de stora plattformarna, den utvecklingskompetens, försvinner från Sverige och flyttas till Geely?
Inte på grund av några beslut, utan det enda som kan äventyra förmågan att utveckla bilar i Göteborg är då konkurrens. Vi måste naturligtvis vara lika bra som konkurrenterna, helst bättre. Så det är det som är utmaningen, att fortsätta göra bra bilar. Det är det som kommer att avgöra hur stor utvecklingssidan kommer att vara i Göteborg på sikt.
Ja, vi har ju sett här att Volvo har ju haft problem med att få fram egna avancerade plattformar. Den här stora elsuven EX90 har till exempel blivit försenad en del. Är det så att kineserna gör sånt här bättre och billigare än vad man kan i Sverige idag?
Nej, det skulle jag inte vilja påstå, utan det som vi gör i EX90, det är att gå till ett nytt koncept med, istället för att decentralisera det kanske ett hundratal elektronikenheter i en bil, går man till en mer central dator. Och det är någonting som hela branschen kommer att gå till. Och Volvo är väl en av de första där, och det är ett jättestort steg. Och det är väl också något som vi gör inom Volvo som ännu inte har skett på de kinesiska plattformarna.
Alltså, Geely-gruppen, Li Shufu, ägaren, har ju slagit fast en långsiktig strategi för gruppen. Det här kallas då för Taizhou-deklarationen efter Lis hemstad. Det handlar då om mer djupare samverkan, mindre intern konkurrens mellan Geely-gruppens olika bilvarumärken. Det är ju många. Det är Geely, Polestar, Zeekr, Lotus. Mm. Mm. Alltså, hur skulle du säga att Volvo Cars ställning är i Geely-gruppen?
väldigt stark. Det är mycket av den teknologi som har byggts upp inom Geely-gruppen kommer ursprungligen från Volvo. Märken som Polestar har ju också grundats och byggts upp av Volvo. Även Lynk & Co har ju faktiskt utvecklats i Göteborg i ett bolag som heter Seft och också utvecklat tillsammans med Volvo. Så jag tror vi har bidragit till teknologi. Geely har gett oss en ägarstabilitet plus tillgången till den stora kinesiska marknaden. Så det är väl det i stort som har varit för- och nackdelar med
Fast nu talar Volvo. Du ju om det förflutna. Mm. Kineserna blir ju bättre och bättre på ett väldigt snabbt vis ändå. Mm. Alltså, vad tror du om den framtida ställningen då i den här expanderande dealgruppen?
Ja, i framtiden tror jag att det är precis som du säger, det är en mer balanserad där man kan lära av varann. Och kineserna har ju lärt sig göra bilar under de senaste 15 åren. Och nu börjar man göra elbilar som är minst lika bra eller till och med konkurrenskraftigare än europeiska elbilar. Och nu är det ju nästa steg, nu kan vi lära oss av varann. Ta fram en bättre och billigare batterier, lära oss när det gäller elbilar. Men framförallt så gäller det för oss att vara ledande när det gäller mjukvaruutveckling. Det är någonting som vi aldrig kan få synergieffekter på. Mm.
Volvos affärer handlar ju inte bara om den här typen av företagsekonomiska aspekter, utan det finns ju också politik i väldigt stor utsträckning. Vi befinner oss i ett mycket svårnavigerat geopolitiskt skifte. Alltså, vilka är de politiska riskerna för Volvo när det gäller att fördjupa samarbetet med kinesiska bolag just nu?
Jag vet, politiska risker, det finns ju restriktioner när det gäller teknologi. Alltså teknologiska komponenter kommer man nog att räkna med att det kommer inte vara fri tillgång till att skicka från Kina till Europa eller tvärtom. Mjukvara kommer också att behöva utvecklas speciellt. Så det är ju något som man måste förhålla sig till. Och sen har vi också, om man räknar politiska risker, där man får räkna med att det kommer att finnas tullar. Så alltså en framtid med helt tullfrihet mellan USA och Europa och Europa och Kina, det tror jag är något som vi får räkna med att det kommer inte att komma tillbaka till den, utan vi går i en mer regionaliserad värld med teknologirestriktioner. Det är väl det jag ser kommer att hända.
Det finns ju de bredare politiska riskerna kanske också, till exempel då att Kina stöder Rysslands krig i Ukraina, riktar regelbundna hot mot Taiwan. Alltså, vilka affärsrisker finns det med att göra affär i ett land med en sån politik?
Nej, det kan man ju alltid spekulera om. Det kan ju komma in situationer där det förs in sanktioner mot Kina till exempel, och då måste vi förhålla oss till dem. Jag ser däremot inte att vi har en större risk än alla andra europeiska bilföretag som säljer bilar i Kina. Så i det avseendet tror jag att
Volvo har ju ett kinesiskt ägande också, det spelar väl roll?
Ja, jag vet inte om det spelar någon roll egentligen i en sån situation där vi skulle få stora restriktioner eller politiska sanktioner. Det kommer ju drabba alla som säljer bilar i Kina. När det gäller ägande tror jag också man ska ha klart för sig att okej, vi har en stor kinesisk ägare tidigare, en stor amerikansk ägare, den var ändå större. Men bolaget är ju faktiskt, skulle jag beteckna, som ett svenskt bolag. Huvudkontor i Göteborg, har en lång historia i Sverige och följer, noterat på Stockholmsbörsen och följer alla de governance-regler som det innebär. Så jag tycker vi är väldigt ett svenskt bolag.
Ja, samtidigt så är det ju tyvärr inte ni som avgör det här hur ni ska betraktas. Det handlar också mycket om hur Volvo Cars ses i amerikanska ögon. Alltså, hur ska Volvo Cars då undgå att klassas som ett kinesiskt bolag i amerikanska ögon när det är liksom nästan 80% kinesiskt ägande och allt fler kinesiska komponenter i bilarna?
Nej, alltså det kommer ju finnas vissa regler som gäller uppkopplade bilar. i USA från en viss årsmodell här framöver. Och då kommer man säkert att titta extra mycket på de som ägs av Kina. Men det är ju inte bara ägarandelen som kommer att avgöra det, utan man kommer ju titta på framför allt hur ser kunddata, är det skyddat? Kommer det kunna läcka ut det som bilar samlar in? Det är väl ett område som man måste visa att det inte sker. Alltså uppkopplade bilar, det måste även tyska konkurrenter visa. Sen gäller det också att visa att vi är ett börsnoterat bolag där vi finns governance principer som vi följer, att det finns fristående styrelsemedlemmar och ingen möjlighet för en huvudägare att ta direkt beslut in i bolaget. Sånt tror jag är väldigt viktigt också att visa. Men i slutändan ser jag ingen fara att Volvo inte ska fortsätta sin verksamhet i USA som man har haft sedan 1955, tror jag.
Ja, men ska vi ta det där med det du nämnde, den här mjukvaran. Alltså det kommer ju, det är ju en uppmärksammad ny lag som stiftades i januari från handelsdepartementet i USA. Det var ett av Joe Biden-administrationens sista beslut. Det är ju då ett slags, det är ju ett kommande förbud helt enkelt mot kinesisk mjukvara i nya uppkopplade bilar i USA. Och det här ska då gälla från årsmodell 2027. Och kinesisk teknik finns ju i Volvos bilar. Vad innebär detta?
Ja, det innebär att kinesiska strategiska komponenter, alltså halvledarkomponenter, kommer inte kunna användas. Inte heller kinesisk utvecklad mjukvara för uppkopplade bilar. Våra bilar innehåller inga sådana komponenter eftersom, skulle jag påstå, vi har inte mer kinesiska komponenter än tyska bilar. Och definitivt inte inom de system som nu är berörda, det vill säga det som står för själva uppkopplingen. Och mjukvaran, det är väl, kan ha några sådana komponenter i vissa bilar, då måste vi ta bort dem. Men det är ingen som på något sätt är mer kritisk för oss än för någon annan konkurrent.
Det här blir ju en, det kommer ju bli liksom juridiska och tekniska bedömningar här. Alltså i januari så gjorde ju storbanken SCB en uppmärksammad analys till aktieinvesterare av den här amerikanska lagen och uteslöt då inte säljförbud för Volvo i USA. Kan du utesluta ett säljförbud?
Nej, man kan aldrig utesluta någonting, men jag ser det som ytterst osannolikt, och det här är någonting som i så fall måste vara grundat på att vi använder någon form av kinesisk mjukvara, och det vet jag med säkerhet att vi inte gör, så jag är inte speciellt orolig för det faktiskt.
Mm. Känner du dig trygg med att det blir en rättvis prövning i USA kring detta?
Ja, det gör jag faktiskt, för den nivån där man avgör det här tittar man inte bara på någon ägarprocent, utan man tittar på en samlad bild av, finns det möjlighet för läckage av data? Finns det en otillbörlig möjlighet för ägaren att styra bolaget? Och sen finns det mjukvara i bilarna som är gjord i Kina. Och sen kommer man väga ihop allt det här och sen fattar man sitt beslut, och det görs på, tycker jag, väldigt rationella och faktamässiga grunder.
Mm. Så om vi ska sammanfatta det, hur trygg är du med att den här lagen inte kommer att betyda någonting för Volvos försäljning i USA?
Nej, jag är trygg med att vi kommer att fortsätta att driva verksamhet i USA. Man ska ju också ta med att i den här ekvationen kommer att väga in att vi har varit 70 år i USA. Vi har mer än 10 000 jobb som vi har skapat. Vi har betalat skatt i 70 år i USA.
Så jag tror... Varför tror du att det spelar roll?
Jo, det har en stor roll för mig. Det man nu kommer att titta extra på är väl nya kinesiska bilmärken som nu kommer in och vill ta marknadsandelar från amerikanska elbilsmärken. Volvo tror jag man i USA ser framförallt som ett svenskt bilmärke.
Ja, Volvo har ju tillverkning i USA, Kina, EU, och verksamheten har ju byggt på att bilar och komponenter kunnat flöda ganska fritt fram och tillbaka mellan världsdelarna. Alltså, hur måste Volvo förändras för att överleva i en värld där det kanske inte finns någon riktig global marknad längre.
Nej, och då måste man ju anpassa sig till den situationen som alla andra globala företag. För jag tror att för att acceptera den globala tidsäran går mot sitt slut eller har redan upphört. Och kommer ersättas av en mer multipolär värld där Kina är en region, USA är en, Europa är en. Och då gäller det ju att anpassa sig till det. Nu kan man ju säga att det betyder att vi måste tillverka mer bilar lokalt. Då kan man ju säga okej, det är en viss nackdel. Vi kommer öka våra investeringskostnader, men samtidigt kommer ju få kortare leveranstider, mindre kapital uppbundet på bilar som står på båtar mellan konkurrenterna. Och det här är något som har pågått länge. Vi byggde ju en fabrik i USA, det är väl en 10 år sedan nu, det var förra gången jag var vd. Och just med samma målsättning att vi måste bygga fler bilar där vi säljer dem. Så det kommer nu att accelerera, så vi går mot den här regionaliserade världen. Då får ju globala företag också anpassa sig och ha mer en regional organisation. Det är någon, ett av våra prioritetsområden just nu.
När det gäller den amerikanska fabriken i Charleston, jag måste bara fråga, det är någon slags produktionsstopp där exakt just nu som har pågått någon vecka. Hur går det med det?
Ja, det är några komponenter som man har brist på. Det tror jag är sådana normala stopp som brukar ske då och då, utan att så det är ingenting som jag är orolig för, utan det måste lösas. Det jag är orolig för är mer att vi behöver en större kapacitetsutnyttjande för fabriken.
Ja, ni använder, men det är ungefär 125 000 bilar om året ni skulle kunna. Varför kommer ni inte upp i det?
Nej, vi har bara 2 bilmodeller. Vi hade 3, vi gjorde en mindre sedan, men sedanmodeller sjunker i försäljning. Och sen har vi fört in 2 helt elektriska bilar som inte ännu är fullt ute på marknaden. Dels är det Polestars 3:e modell och sen är den här stora Volvo EX90 som görs i Amerika för Europa också. Så de modellerna måste ju upp nu, rampas upp, men det kommer inte vara tillräckligt, utan vi tittar på nu för in ytterligare en bilmodell för att kunna utnyttja fabriken,
ja,
fullt ut.
Det där har ni ju pratat om. Vad, kan du säga något om vilken modell det blir?
Nej, jag kan säga att det kommer bli en bilmodell som säljer väldigt bra i stora volymer i USA. Så det är troligtvis, eller det kommer inte att vara en ren elbil, för de har vi redan 2. Utan det måste vara en mer konventionell bil och en så kallad plug-in hybrid som är rätt storlek och prissegment för att verkligen ge ett rejält tillskott volymmässigt.
Sen har vi ju då det här med tullarna. Så den här veckan så skulle ju EU, eller USA skulle införa 50-procentiga tullar mot EU 1 juni. Och nu meddelade president Trump, ja, uppskjutet till 9 juli. Alltså vad får det för konsekvenser för Volvo om Trump gör som han säger och inför de här tullarna om 40 dagar?
Jag är nästan tröttna på att spekulera om det, för det är så nya beslut. Men bilarna är faktiskt inte så mycket fram och tillbaka, så det som är senast hände berör inte bilarna, utan vi hade 2,5%, det ska man också komma ihåg. In i USA var 2,5%, in i det frihandelsvänliga Europa har det varit 10% faktiskt de senaste årtiondena. Så det är väl det som tycker amerikanerna har väl en viss poäng. Och nu har man hissat upp det till 25 on top på det, så nu är det på 27,5% in i USA och Europa har väl kvar sina 10. Så är det, jag tror det som man behöver, tycker inte vara.
Ja, men det här är ju ändå något du behöver fatta beslut. Alltså, sista dagarna har vi också sett de här juridiska turerna kring tullarna. De stoppades av en domstol och så var en annan domstol som slog på tullarna igen. Alltså, hur är det att vara koncernchef i ett stort exportbolag i en sån här tid?
Ja, men de tullarna som nu har förts in, det var de här svepande generella tullarna som fördes in med motiveringen nationellt nödläge eller något sånt. Man såg handelsunderskottet som ett sånt. Men biltullarna har aldrig berörts av det. Där fördes det in 25% extra och så har det varit och det är det fortfarande. Så den tullsatsen måste sänkas till någon mer rimlig nivå förhoppningsvis genom någon form av bilateralt avtal mellan USA och EU. Jag vet, sådana förhandlingar pågår ju. Så skulle det ändå vara rätt så optimistisk att vi kommer komma fram till något där. Men bilar som ska importeras, det, vi kan ju fortfarande inte göra alla i USA. De kommer ju bli dyrare för amerikanska konsumenter. Det är ju helt klart.
Det här är ju då politiska beslut som Volvo inte kan råda över. Alltså, hur skulle du till exempel vilja att den svenska regeringen agerade i det här läget?
Ja, jag tycker de ska prata med Europa som egentligen är ansvariga för alla tullfrågor och verka för ändå en form av rimlig tullöverenskommelse när det gäller bilar. Det är det jag kan uttala mig om, mellan USA och Europa, som är rättvis och som innebär lägre tullar än 27,5% in i Europa. För vi är ju stora exportörer av bilar, så vi har ju självklart.
Men vad har du för medskick till EU-kommissionen som ju sköter handelsförhandlingar?
Att bilexport är otroligt viktigt för Sverige och för Tyskland, de stora exportländerna. Och att vi skulle gärna vilja se en överenskommelse om biltullar som är rättvis i båda riktningarna. Det tror jag är viktigt. Men vissa bilar måste vi alltid importera. Men jag tror vi ska minska den andelen genom att tillverka mer lokalt. Det är väl det vi gör för att anpassa oss till den här situationen.
Mm. Det här är Ekots lördagsintervju med Volvo Cars vd Håkan Samuelsson. Det här är ju en industri, bilindustrin, som påverkas av politik en hel del. Ett annat exempel på det är ju de här nya spelreglerna, den här lättnaden för utsläppsmålen för bilindustrin som EU-kommissionen införde i mars. Det var ju då hårt tryck från flera europeiska regeringar och europeiska biltillverkare som då inte klarat att nå målen. Och det har ju Volvo faktiskt gjort. Och din företrädare som vd Jim Rowan har varit mycket kritisk och besviken över detta. Vad tycker du?
Ja, jag håller med honom helt i det avseendet. Och förra gången jag var vd så var ju vi faktiskt drivande och en av de få biltillverkarna som var positiva till en övergång 2035 till ren eldrift. Och det gjorde vi ju äntligen med det syftet att det skulle stärka bilindustrin. För om vi får en tydlighet, det är tydlighet som räknas. Om bilindustrin tror att ja, de där reglerna kanske kommer att komma lite senare eller man kan kringgå dem på något sätt, då satsar man inte framåt. Och gör man inte det och bygger upp en riktig hemmamarknad för elbilar så kommer man få problem med den globala konkurrensen. Så därför tyckte jag att det var bra faktiskt att ha en sån tydlighet. Precis som jag haft tidigare med säkerhetsbälten och alla möjliga system som då kommer in tack vare en lagstiftning.
Ja, men att det nu har släppts, att Volvo gjorde investeringar för att nå utsläppsmålen och sen nådde man dem och sen så säger EU-kommissionen är det här kan vi lätta på några år till.
Ja, det är en stor nackdel. Och eftersom man då har en stor andel elbilar innebär ju också att man kan sälja så kallade utsläppsrätter och så vidare till de som är mindre snabba med omställningen. Och det är väldigt bra för då kan ju de pengarna användas för att utveckla elbilar istället för att subventionera fortsatt försäljning av bensinbilar.
Ja, det är väl inga småsummor som man kan Volvo hade kunnat tjäna på de där utsläppsrätterna?
Nej, men det är ju inte heller något av primära målen med elektrifieringen utan det har ju varit att gå från en relativt liten bensinmotortillverkare till en stor ledande elbilstillverkare. Så vi vill ju utnyttja det här teknologiskiftet för att ge Volvo en helt annan position på bilmarknaden. Det är det som är viktigt.
Den brittiska tidningen The Guardian frågade dig en gång i en intervju 2022 vilket som var ditt största misstag i karriären. Och då svarade du så här, att inte ha förstått tillräckligt tidigt att elbilstillverkare måste ha en egen tillgång på batterier. Mm-hmm. Hur ser det ut nu? med den saken för Volvo Cars?
Jag håller med om jag glömt bort det jag sagt. Det, men det är ju faktiskt korrekt. För om man tittar i den gamla världen, att vara en biltillverkare och sen köpa motorer och allting och bara skruva ihop det, det är inget framgångskoncept. Utan då var det väldigt viktigt att ha en egen motor med låg förbrukning, bra kvalitet och så vidare. Det är väldigt svårt att köpa in den. Och i framtiden tror jag, om man tittar på en elbil, ska ha tillräcklig räckvidd, kunna ladda snabbt. Det kommer att vara väldigt viktiga saker som kunder titta på när man väljer bilmärke. Och att vara bra i det avseendet tror jag blir väldigt svårt om man ser batterier som något man bara köper in som någon råvara från billigaste leverantör.
Ja, det finns ju en planerad batterifabrik i Torslanda nära Volvos anläggningar. Den drog ju ni igång tillsammans med Northvolt och bolaget bakom fabriken Novo Energy kontrollerar ni numera ensamma efter Northvolts konkurs. Och själva byggnaderna är ju snart klara. Mm. Vad händer med den batterifabriken?
Så tanken med det var egentligen att vi ville ha en egen batterifabrik, precis som jag sa då. Och sen behöver man ju då någon form av teknologi, för oss är det här att börja från noll i princip. Och då valde vi Northvolt som var den partnern som var öppen för ett sånt väldigt öppet samarbete och liksom gå in på nästa nivå eller nästa generations bilbatterier och utveckla dem tillsammans för att sen lära sig mer och mer i det här Novo-bolaget. Så jag tror att den grundidén har inte jag släppt, utan skulle gärna vilja se ändå. Volvo behöver batteritillverkning i Europa, speciellt då med hänsyn till handelsrestriktioner. Så jag menar, att importera dem från Kina kanske inte kommer att vara gångbart.
Och hur nära är ni att hitta en ny bra partner då?
Ja, det är ju den stora frågan. Vi behöver en teknologipartner och även naturligtvis någon att dela kapacitetsresursen med när det gäller investeringar. Och då har vi faktiskt en möjlighet igen att inte se för ensidigt på kinesisk teknologi. För det här är väl ett område, om man säger att när det gäller handelstullar kanske man skulle vara lite mer pragmatisk och göra en överenskommelse med amerikanerna. Men när det gäller restriktioner för kinesisk batteriteknologi ser jag ingen anledning för Europa att vara alltför restriktiv för det.
Så en kinesisk partner är inte uteslutet?
Nej, tycker jag. Kinesisk teknologipartner för batteriteknologi är nog ganska trolig, för det finns faktiskt väldigt få andra utanför Kina som har det. Så vill vi bygga upp den här kunnandet i Europa, så tror jag att det är kinesiska partner vi ska ta in. Och där har vi då en unik möjlighet att hitta ett sådant samarbete. Mm.
Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars. Tack för att vara med i Ekots lördagsintervju.
Tack.
I studion nu, Viktor Jensen som är ekonomireporter på Ekot, specialiserad på fordonsindustrin. Vad var det mest intressanta du hörde i den här intervjun?
Ja, men jag tycker det han sa i slutet var det som var mest nytt, nämligen att man tittar på kinesiskt samarbete för batterier då istället för konkursade Northvolt, och att man där då är intresserad av att ha ett teknologisamarbete med någon kinesisk batteritillverkare då i Göteborg, att det då skulle kunna bidra till att det kan bli produktion i den här stora batterifabriken som just nu byggs i Göteborg, där framtiden fortfarande är lite osäker eftersom ingenting är klart. Och tanken var ju att man skulle samarbeta med Northvolt, men efter konkursen nu då så är man på jakt efter någon ny partner. Hittar man inte det, ja då kan det bli svårt att tillverka batterier i Göteborg. Så det här är en fråga som kan påverka väldigt många arbetstillfällen framöver i Göteborg. Men jag tyckte det var intressant det han sa där, att man vill ta in någon kinesisk partner. Det är mer än vad man har sagt tidigare, men samtidigt så verkar det då inte pågå några förhandlingar just nu liksom konkret, men ändå en sondering utav terrängen så att säga, och ett fokus mot Kina som ju ligger väldigt långt fram när det kommer till batterier.
Mm. I övrigt?
Ja, men det är ju mycket mycket tal om det här med geopolitik, och det är ju en fråga som Volvo behöver navigera igenom. Alltså man har ju en avvägning mellan företagsekonomiska hänsyn, till exempel då i samarbetet med det kinesiska Geely, där det finns företagsekonomiska fördelar att samarbeta mer. Man kan få ner kostnader till exempel. Samtidigt måste man väga det mot de geopolitiska riskerna och vilka risker det finns med att kopplas närmare ihop med Kina. Och det blir liksom en balansgång här där man liksom får ta sig fram och försöka då att hitta den rätta vägen att gå. Så det kan man ju säga, det är också en sak som jag tycker är intressant, och att han också då kopplat till det ändå är trygg med att Volvo kommer kunna sälja bilar fortsatt i USA framöver.
Ja, där fanns det ju det här med en ny lag kring kinesisk mjukvara som förbjuder nya bilar i USA framöver.
Precis, men där han ändå säger att han är trygg med att de kommer att klara alla de krav som finns så att man kan fortsätta sälja bilar där. Annars har ju det varit ett ämne som har diskuterats en hel del kring Volvo de senaste månaderna.
Vad är annars viktigt att hålla koll på framöver vad gäller Volvo?
Jag skulle säga att det är en väldigt utmanande tid just nu, och det syns på flera olika sätt. Dels det vi har pratat om nu, men också försäljningsmässigt. Volvo säljer färre bilar än vad man gjorde i fjol. Och då är frågan, hur kommer det här utvecklas framöver? Kommer man liksom få fart på försäljningen igen, eller kommer det gå ännu sämre? Det kan ju påverka till exempel produktionstakten i fabriken i Torslanda i Göteborg. Om man säljer färre bilar så kan man behöva minska produktionen, vilket skulle kunna leda till personalneddragningar. Men så länge är man ju inte där, men det är en sak att hålla koll på. Hur kommer det att gå med försäljningen framöver? Och sen givetvis, kan man konkurrera på elbilsidan framöver på lite längre sikt? För där ökar ju konkurrensen enormt, framförallt ifrån Kina och kinesiska elbilspelare. Så att det är också en stor fråga, men på lite längre sikt.
Mm. Men när det gäller i europeiska sammanhang så får man väl ändå säga att Volvo ligger rätt bra till när det gäller just elbilar.
Ja, det gör man. Alltså elbilsförsäljningsmässigt och så ligger Volvo bra till. Och som ni pratade om i intervjun också, så har ju de klarat de utsläppsmål och överpresterat mot utsläppsmålen som EU har satt. Så på elbilsidan i Europa går det bra för Volvo. Men i Kina är det en annan sak. Där är det en sån oerhört hård konkurrens. Det är också prispress. Det är, talas om priskrig. Att det är väldigt många som försöker sälja elbilar i Kina. Det finns väldigt många konkurrenter, så där är det en väldigt tuff marknad.
Tack så mycket, Viktor Jensen, som är ekonomireporter på Ekot. Producent för det här programmet var Stina Fischer, teknik Lotta Linderar. Nästa vecka i lördagsintervjun så är utrikesminister Maria Malmer Stenegard gäst hos oss. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat, och nu följer Plånboken i P1.
Snart kan man köpa sprit i gårdsbutiker.
Ja, jag ser det väldigt, väldigt långt ifrån att det skulle uppmuntra till någon ökad alkoholkonsumtion. Typiskt svenskt, säger jag. As we do in Sweden.
Och nu tar storbankerna och polisen krafttag mot bluffsajter på nätet. Mer om det senare i programmet. Det här är Plånboken, och jag som är med den närmaste halvtimmen heter Anna Berg. Gårdsförsäljning av alkohol har länge varit en omdebatterad fråga. Nu i juni blir det tillåtet, men under vissa förutsättningar. Försäljningen får ske i liten skala och bara i samband med en guidad visning. Kritiker ser det som ett hot mot Systembolagets monopol, medan förespråkarna menar att det gynnar småproducenter och kommer locka turister till landsbygden. Det här är inte första gången vi flyttar fram gränsen för alkoholförsäljning i Sverige. Det ska vi prata mer om snart, men först så åker vi till en vingård i Sörmland.
Så, det vi gör är att vi tar in den här vägen, och där pressar vi dem. Och så pumpar vi in det i de här kärlen.
Inne i den ombyggda ladan på vingården i Blackstaby i Sörmland pågår en guidad visning med dryckesprovning.
Sen så fort som möjligt så startar vi den här jäsningen.
Den här dagen är en kulturförening från Stockholm som rest hit med chartrad buss och som får provsmaka gårdens egna drycker. Allt ifrån rosé till maskrosvin och gin.
Vill ni lukta på ginen?
Ja.
Jättebra.
Och ju längre provningen pågår, desto mer stiger ljudnivån i lokalen. Från och med 1 juni kommer alla som deltar i den här typen av guidade turer att kunna köpa med sig både öl, vin och sprit hem direkt från gården. Och det här är en förändring som är historisk i Sverige. De senaste 70 åren har Systembolaget haft monopol på att sälja drycker över en viss alkoholhalt. Även om EU-inträdet inneburit vissa uppluckringar, som att man får ta med sig alkohol över gränserna inom unionen och numera även beställa produkter online från andra EU-länder. Men den överlag restriktiva alkoholpolitiken i Sverige står fast. Och den nya lagen har kritiserats hårt. Där motståndare menar att gårdsförsäljningen hotar både Systembolagets ställning och folkhälsan. Medan förespråkare tycker att lagen blev allt för krånglig och stelbent med en mängd regler att uppfylla som ställer till det för både producenter och konsumenter. För att få köpa med sig, till exempel en flaska vin, kommer det bland annat krävas att man deltar i vad som beskrivs som en kunskapshöjande föreläsning under minst en halvtimme i samband med köpet. Till exempel en sån dryckesprovning som just avslutats på den sörmländska vingården.
Ja, det var mycket information, det var det faktiskt.
Barbro är en av besökarna som kommit ut från gårdens vinfabrik och nu kisar i solen. Hon är positiv till den nya lagen.
Jag är lite besviken att vi inte får handla med oss idag, för det blir i juni någon gång. Men det är ju jättetrevligt med närproducerat överhuvudtaget, inte bara vin utan även annat.
En annan som deltagit på provningen är Marianne.
Ja, jag ser det väldigt, väldigt långt ifrån att det skulle uppmuntra till någon ökad alkoholkonsumtion. Typiskt svenskt, säger jag. As we do in Sweden.
Hur menar du med typiskt svenskt?
Ja, alltså jag tycker ju ofta att vi har overdoing och overkilling saker och ting. Det är väl bra, jag tycker jag gillar Systembolagsmonopolet. Men jag tycker att det här snacket om riskerna att den här gårdsförsäljningen som ju är så restriktiv. Man får köpa 70 centiliter sprit och några liter vin och man är långt ute på vischan och man köper det med sig hem och det är minst dubbelt så dyrt som på systemet. Jag ser inte framför mig att de törstiga skulle liksom se det som ett sätt att bli ännu fullare. Nej.
Det här har vi nu alla vinplantorna. Så den här är det ungefär 2000 stycken tror jag.
Olle Hallin äger och driver vingården tillsammans med sin fru.
Och det är i uteslutande Vidal som är den druvan vi har här.
I början av juni ska han avlägga det kunskapsprov som han måste klara av för att få sälja sin egen producerade alkohol. Och klarar han provet så finns det sedan flera restriktioner kring försäljningen. Bland annat får alkoholen bara säljas under vissa tider på dygnet. Och kommunerna får också ha egna lokala tidsbegränsningar.
Det kommer inte vara så lättillgängligt som många kanske tror. Att man kan gå in och handla bara klockan 7:30 en lördag en flaska vin. Så kommer det inte vara. Och det är bara att inse att så är det inte.
En annan aspekt som kan leda till missuppfattningar och frustrerade kunder, säger Olle Hallin, är den kunskapshöjande föreläsning som måste ingå vid varje enskilt köptillfälle. En föreläsning som enligt lag måste vara avgiftsbelagd och som i praktiken ofta kommer innebära en dryckesprovning.
De flesta som håller på med det här, de ligger ju i ett industriområde eller på landet eller på en gård. Eller de ligger inte liksom mitt i smeten i Stockholm utan... Och då har du problematiken att du ska då prova massa viner och sen köra bil är ju ingen bra kombination.
Varje besökare kommer att få köpa max 70 centiliter spritdryck, 3 liter vin, 3 liter öl och så 3 liter av andra jästa drycker. Och ett annat krav som blivit uppmärksammat och av vissa kritiker förlöjligat är att producenterna vid varje föreläsning kommer behöva informera om alkoholens skadeverkningar.
Det vi redan gör är att vi berättar hur alkohol dels har förenat men också förstört historiskt i världen. Så att det inslaget behöver vi inte fundera så mycket på, det är redan med. Men det är,
såklart ingen bra säljpitch att förklara för någon att något är livsfarligt och sen försöka sälja det till dem. Jag tycker att det är vettigt att man inte har mer försäljning. Jag tycker det är vettigt att man inte har mer rabatter och sådana grejer. Men jag tycker kanske inte att man behöver stå och predika om just det här när någon vuxen människa som är myndig ska ta det här beslutet. Vad handlar det här? Utan då tycker jag att det borde kunna vara som på Systembolaget. Att man har riktlinjer hur det här förmedlas. Sen är det väl jättebra. Det finns ju många problem här. Så det bör man ju lyfta upp. Men jag tror kanske det här är fel sätt. Men i stora drag är jag positiv till själva gårdsförsäljningen. Så då får man hacka i sig det här till en början. Det kommer säkert ändra sig.
Det sa Olle Hallin och reporter var Linda Aktén. Välkommen till plånboken, Rickard Tellström, docent i måltidskunskap. Och välkommen också Sven Andreasson, professor emeritus i socialmedicin vid Karolinska institutet och alkoholläkare. Rickard, vad tänker du om att gårdsförsäljningen nu blir tillåten i Sverige om än i lite begränsad form här?
Det är ett exempel på en värderingsförändring som äger rum i Sverige sedan vi gick med i EU och tog det beslutet. Det är en ganska stor värderingsförändring som inte bara har påverkat systembolag och Vin och Spritcentral och sådana här saker utan hela samhällsbygget.
Sven Andreasson, kommer det här påverka våra alkoholvanor på något sätt tror du?
Jag tror inte försäljningen på vingårdarna eller de andra dryckestillverkarna kommer påverka konsumtionen i nämnvärd grad. Mycket marginellt tror jag. Utan den stora frågan har ju hela tiden varit huruvida detta underminerar Systembolaget och dess ställning som alkoholmonopol.
Mm. Och vad tänker du om det då?
The jury is still out. Vi vet ju inte riktigt. Jag tycker det är synd att man öppnar för den osäkerheten. Vi har haft ett system som fungerat bra. Systembolaget uppfyller så att säga, de krav man kan ställa på ansvarsfull alkoholpolitik. Jag är socialmedicinare så jag är väldigt nöjd med ett system som begränsar tillgängligheten utan att förbjuda.
Mm. Vi ska backa bandet lite tänker jag för att se hur vi har hamnat här i ett land där vi har Systembolaget. Den svenska synen på alkoholkonsumtion den sträcker sig ända till 1600-talet. Hur då, Rickard Tellström?
Ja, vår svenska syn på alkohol är ju förankrad i den lutherska pietismen under 1700-talet. Som i väldigt korta ordalag går ut på att kroppens njutning förhindrar oss från att leva i Kristi efterföljd. Och därför ska vi inte ägna oss åt kroppslig njutning och då infördes då förbud inte bara mot alkohol utan mot dans också, mot tobak. Kaffet har också varit en skadlig sak. Och det här präglar vår syn idag då på alkoholen. Och detta trots att vi säger idag kanske att vi är både sekulära och ateistiska. Men vi är i hög grad pietistiska också. Det är länder som vi som har den här typen av syn på alkohol och hur det ska då styras.
Mm. Svensk alkoholpolitik har ju präglats av ett växelspel mellan opinion och åtgärder, lättnader och hårdare regleringar. Stämmer det, Sven Andreasson?
Ja, det stämmer. Det har varit en berg- och dalbana med den svenska alkoholkonsumtionen. Det började i modern tid då, med motbokens avskaffande början på 50-talet.
Ja, hur var det då? Hur fungerade motboken, Rickard Tellström?
Motboken innebar att man kunde handla en viss kvantitet sprit som då hade bestämts av myndigheterna. Det var mellan 1-4 liter. Och det förutsatte då att man var man, att man var över 25 år, att man hade yrke, att man inte hade sociala problem. Kvinnor hade endast motbok om de var ogifta och då kunde de få en mindre kvantitet. Men gifta kvinnor hade ju då sin mans motbok som man menade att det handlade om att begränsa då spritkonsumtionen. Därför att det var också så att sprit- och vinpriserna var omkastade då jämfört med vad det är nu. Det vill säga vin kostade väldigt mycket mer än en flaska sprit, ofta mer än dubbelt så mycket. Vilket gjorde att tjänstemän också hade i sin kultur att dricka vin, medans arbetarklass hade i sin kultur att dricka sprit. Så det var en klasslag kan man säga.
Jag tänker vi ska lyssna på hur det lät när motboken just slopades.
Ja, den erfarenhet vi i första hand gjort under den första veckan med fri försäljning är att efterfrågan på det nya starkölet blir mycket större än beräknat. Men det har också skett en viss förändring i köpvanor och efterfrågan på vin- och spritdrycker.
Och tror ni varorna räcker nu när ni håller öppet till klockan 6?
Ja, vad det gäller vårt öllager för dagen så är det väl lite kanske knappt om det, så vi får väl hoppas att det räcker, men vi vet inte ännu.
Ja, så där lät alltså i Sveriges Radio 1955 då motboken slopades, och vi hörde Systembolagets vd Harry Elmeby som intervjuades. Ja, vi hörde ju här att ölen var på väg att ta slut. Sven Andreasson, ökade vår konsumtion av alkohol efter att motboken gick i graven 1955?
Ja, det gjorde den ju med ganska markanta konsekvenser. Sjukhusen fick ju en stor anströmning av fall som man tidigare inte sett på flera decennier. Svåra delirier och psykiska komplikationer. Och detta ledde ju till att man drog åt bromsen igen. Man blev förskräckt från riksdagens sida, så att man höjde alkoholskatten ganska rejält då, något år senare. Med den intressanta effekten att då sjönk konsumtionen som en konsekvens av prishöjning.
En annan omdebatterad fråga var den om mellanölet. Berätta, Rickard Hellström.
Ja, mellanölet infördes ju då 1966, om det slår igenom brett. Och var ju då ett starkare öl som fanns i livsmedelsbutiker. Det blev också då en väldigt populär dryck, framförallt bland ungdomar. Och här kan vi ju se då hur ungdomsdrickandet blir kanske lite mer utbrett fram till 77, och sen så tas det bort.
Vi ska lyssna på hur det lät när man tog bort mellanölet i våra butiker.
Riksdagen beslutade alltså igår kväll att stå fast vid mellanölsförbudet, och därmed är mellanölets 12-åriga historia definitivt till ända. Och från 1 juli kommer livsmedelshandeln bara att få sälja pilsner på högst 2,8% alkoholhalt.
Och hur gick det då med öldrickandet när man tog bort mellanölet från butikshyllorna, Sven Andreasson?
Nej, det hade inte någon dramatisk effekt totalt sett på ölkonsumtionen över tid. Däremot så sjönk ju drickandet bland unga människor av mellanöl. Och även det försök man gjorde med starköl i Västsverige under en period. Det slutade med förskräckelse då, där det blev väldigt utbrett fylleri som konsekvens.
En annan stor debattfråga genom åren har varit Systembolagets öppettider. Vi ska höra hur det lät 1981 när frågan om bolaget skulle ha stängt på lördagar debatterades.
Tror ni att det minskar konsumtionen om man håller lördagsstängt på systemet?
Ja, det tror jag.
Men samtidigt så kommer det bli mera langare ute.
Mig kvittar det, jag har aldrig gått på systemet.
Men tror du att det är ett bra sätt att minska alkoholdrickandet?
Nej, det tror jag inte.
Det rör mig inte i ryggen. Jag dricker sällan sprit, så det gör mig ingenting.
Sven Andreasson, professor i socialmedicin. Ja, hur blev det? Påverkade öppettiderna hur mycket vi handlar på bolaget idag?
Ja, det är ju en välstuderad åtgärd. Det finns många studier i många länder där man undersökt effekten av öppethållande tider och begränsningar. Så svar ja. Begränsar man öppethållandet så minskar efterfrågan och konsumtion.
Mm. Rickard, du var tidigare inne på det, att det här med EU, när vi gick med i EU, då förändrades vår syn på alkohol. Vad hände då?
Det är ett antal stora förändringar. Dels att Vin- och spritcentralen, som hade ju då importmonopol och tillverkningsmonopol också i Sverige, måste då ge upp detta, eller det var den svenska regeringens inspel till EU att man skulle ge upp det, och då får vi ju då att restauranger kan importera så småningom också, privatpersoner. Vi får också ett väldigt ökat drickande av olika slags viner, för hela Europas vinutbud blir tillgängligt. på ett annat sätt. Man kan erinra sig om att idag på Systembolaget så har vi uppemot 15 000 varunummer. Men 1980, alltså för 40 år sedan drygt, fanns det bara 700 varunummer. Alltså 700 produkter. Så att det är en väldigt stor förändring sen vi går med i EU. Och det som kanske också är en sådär förpackningsförändring, det är att bag-in-box blir tillåtet i Sverige från i och med EU-inträdet. Och de har ju idag nästan 50% av vinkonsumtionen finns i en sån förpackning. Ofta en vintyp då som faktiskt tillverkas i Sverige och blandas ihop till en blend som passar svensk smak.
Sven Andreasson, bag-in-box har vi fått, men har vår alkoholkonsumtion påverkats på flera sätt av hur man dricker i andra EU-länder?
Ja, det har det ju. Det ökade turismen, ökade resandet har definitivt lett till en ökad internationalisering av drickandet. Och även en medveten policy där man, inte minst från Systembolagets sida, försökte främja vin och öl på bekostnad av sprit. Effekten har ju varit att Sverige har förändrats från att ha varit primärt ett spritland till att nu vara ett vinland framförallt.
Men jag tänker det här med Systembolagets monopol och att det är ganska unikt internationellt sett. Alltså innebär det också att vi har färre alkoholister eller alkoholrelaterade skador jämfört med andra länder? Alltså har det någon effekt att vi har det här monopolet och Systembolaget?
Ja, när man har ett monopol så har man möjlighet att använda ett antal regleringar. Alltså täthet i butiker till exempel. Vi har väldigt få butiker i Sverige jämfört med länder utan monopol. Man kan begränsa öppethållandet. Man kan förhindra försäljning till ungdomar på ett mycket mer effektivt sätt. Så det finns en rad verktyg som monopolet möjliggör. Och var och en av dem är ju väl studerad. Det finns massor med litteratur på det här området från många olika länder som har prövat förändringar i de här delarna. Och det finns också litteratur om systembolag som uppstår och som avvecklas. Så detta är liksom inga mysterier för forskningen. Och bedömningen vad som skulle hända om Systembolaget försvinner är ju att man då får en ökad efterfrågan, en ökad konsumtion med konsekvenser då för folkhälsan.
Jag tänker så här, det har ju klagats och gnällts en del genom åren gällande öppettider och att vi inte har liksom alkohol i butikshyllorna i matvaruhandeln och så. Men vad tycker svenskarna egentligen om Systembolaget? Vad säger du, Sven?
Ja, svenskarna är väldigt positiva till Systembolaget, vilket verkligen är unikt eller märkvärdigt. Men det finns ju årliga mätningar av det. Systembolaget ligger väl till som bolag, alltså med sin service och sin kompetens och så. Men också själva idén. Svenskarna gillar idén att man tar ansvar, man vill framförallt förhindra att ungdomarna kommer åt alkohol lätt.
Sven Andreasson, en sista fråga till dig. Vad tror du om Systembolagets framtid?
Öppen fråga, tänker jag. Rent sakligt och rationellt så finns det starka motiv för bolaget då det håller nere problemdrickande och olyckor och konsekvenser. Men samtidigt finns det starka krafter som driver på i liberaliserad riktning. Och vi får se var det slutar.
Tack Rickard Hellström, docent i måltidskunskap, och Sven Andreasson, professor emeritus i socialmedicin. Nästa vecka i plånboken, då kommer det handla om att gå i pension mot sin vilja. Eller hur, Linda Aktén? Du har tittat närmare på det här.
Ja, det har jag gjort. Många äldre som blir arbetslösa har svårt att få nytt jobb och vittnar om att de väljs bort på grund av sin ålder. Det finns också studier som bekräftar det här. Ju äldre man blir, desto mindre sannolikhet är att man får svar på sin jobbansökan.
Låter tufft.
Ja, och det kan börja så tidigt som efter 40. Och efter 60 är chansen att få svar nästan obefintlig.
Upps, då lägger man i riskzonen där. Då.
Ja, och har man bara några år kvar till pension, det har ju inte du, Anna. Men då är ju ett alternativ att pensionera sig i förtid.
Okej, men det här är något som kan få stora ekonomiska konsekvenser också, eller hur?
Det kan handla om många, många tusen lappar i månaden som går förlorade. Och då både innan riktåldern och sen efter livet ut.
Och känner du som lyssnar igen dig i det här så får du gärna höra av dig. Du kanske också har haft svårt att få nytt jobb som äldre eller tvingats gå i pension tidigare än du egentligen har velat. Eller så kanske du funderar på att gå tidigare i pension på grund av arbetslöshet. I sådana fall så hör gärna av dig planboken@sverigesradio.se i vår mejladress.
Planboken. Alltså, planboken@sverigesradio.se är vår mejladress.
Precis.
Toppen. Mer om det nästa vecka. Falska nätbutiker och oseriös dropshipping är ett växande problem. Det har vi berättat om här i plånboken tidigare. Ursäkta. Har man otur, då går man in på en oseriös nätbutik och köper saker som aldrig levereras. Men än värre är risken att ens kortuppgifter hamnar i fel händer och säljs vidare till andra bedragare. Men nu har Polismyndigheten, Konsumentverket och storbankerna hittat nya sätt att komma åt bedragarna. Välkommen, Borgia Vegander, bedrägeriexpert på Nordea.
Tack så mycket, Anna.
Du, det här med dropshipping, påminn oss, vad är det egentligen för något?
Egentligen handlar det om att det finns företag som använder sig av andra företag för att leverera olika produkter. Så det är ju en form av lagerbolag.
Vad kan det vara för produkter?
Det är vanliga konsumtionsprodukter. Det kan vara allt ifrån shampoo, det kan vara kläder. Ja, sånt som du och jag köper på nätet när vi behöver fylla på våra lager helt enkelt.
Mm. Tidigare så arbetade ni på storbankerna för sig. Nu har ni gått ihop och börjat arbeta med polisen och Konsumentverket. Har ni sett resultat av det här samarbetet? På vilket sätt i så fall?
Absolut. Vi har ju sett ett jättestort resultat och vi är mycket stolta över det arbetet som har gjorts. Där faktiskt Nordea har varit initiativtagare till det här. Och vad det handlar om det är att istället för att vi som enskild aktör, alltså Nordea, identifierar en bedräglig sida och kan stänga ner möjligheten att handla, så har vi ett samarbete tillsammans med polisen och Konsumentverket och vi delar den här informationen med...
Och med andra banker, eller hur?
Exakt, med alla storbanker. Vilket innebär att vi agerar nästan samtidigt tillsammans och blockerar betalmöjligheten för de här aktörerna som lägger upp falska hemsidor.
Men innan då? Då satt ni själva där och letade med...
Ja. Precis, så att för att ge dig ett konkret exempel. Vi antar att du är kund på Nordea. Du ringer in till oss. Vi agerar direkt. Vi spärrar möjligheten för dig, men också för alla våra Nordea-kunder som har kort hos oss att köpa på den här specifika hemsidan. Samtidigt så har vi andra kunder i de andra storbankerna som fortsatt kan handla. Genom det här arbetet så delar vi informationen, vilket gör att vi... liksom stänger dörren helt och hållet för alla.
Vi har också med oss Lotta Mauritsson, polisens nationella bedrägericentrum. Hallå Lotta.
Hejsan.
Välkommen till Plånboken. Tackar. Varför har ni inte samarbetat på det här sättet tidigare?
Det är lite som Nordea beskriver det här. Att, och det här med dropshipping är ju ett relativt nytt fenomen. Det har funnits några år men inte så länge. Och när vi insåg att man satt med olika information hos de olika aktörerna, då försökte vi ju se vilka möjligheter har vi att dela den här informationen med varandra för att få en gemensam bättre effekt.
Mm. Men som sagt, varför inte tidigare?
Ja, vi agerar ju så fort vi kan. Vi måste också utreda huruvida vi får dela den här typen av information, vilket också har tagit sin lilla tid. Men vi är supernöjda med att vi nu äntligen har fått möjlighet att göra det här.
Hur svårt är det att komma åt bedragare som sysslar med dropshipping och falska nätbutiker?
Ja, men det är komplicerade utredningar. De är inte omöjliga, men de är komplicerade och de digitala spåren de pekar åt olika håll. Så att därför är det ju så mycket bättre när vi kan hitta ett angreppssätt som det här, där man istället för att utreda när brottet har skett hittar möjlighet att stoppa att bedrägeriet sker överhuvudtaget.
Kommer det här samarbetet leda till att fler bedragare straffas då så småningom?
Det här samarbetet syftar ju inte till att vi ska lagföra fler bedragare, utan det här samarbetet syftar helt till att stoppa möjligheten att begå de här bedrägerierna, vilket är mycket bättre. Då får vi inga brottsoffer.
Har ni några prognoser där över hur många fler ni kommer kunna stoppa?
Nej, det har vi inte konkreta prognoser över. Naturligtvis kommer det att kunna ske såna här bedrägerier fortsatt. Men vi hoppas ju och tror att det här ska kunna ha effekter på mängden. Att vi ska kunna minska mängden av anmälningar till både Konsumentverket, polisen och bankerna.
Nu har ni hållit på med det här några månader. Hur många miljoner har ni liksom lyckats stoppa hittills som hade gått ut i bedragarnas händer?
Det rör sig faktiskt om 134 miljoner kronor och vi ser ju det är en ökning med över 70%, 74% från en likvärdig mätperiod innan vi hade det här samarbetet. Så vi är ju otroligt nöjda. Sen kan vi alltid göra mer, och precis som Lotta säger. Och syftet med det här det är ju främst för att skydda våra konsumenter och se till att brottsvinsterna sjunker.
Lotta Mauritsson, om man har gått på en snabb luftsajt och köpt en vara som man inte får levererad, vad behöver man göra då?
Man behöver först och främst kontakta sin bank för att se om man kan få tillbaka sina pengar eller möjligtvis stoppa fortsatta bedrägerier här. Och sen behöver man göra en anmälan till polisen eller till Konsumentverket, lite beroende på. Men har du inte fått en vara till polisen, har du fått varan men den är felaktig, till Konsumentverket för att dra lätta regler bara.
Bortsett från Nordea, vilka möjligheter har man då att få tillbaka sina pengar från banken om man har gått på ett bedrägeri?
Det jag kan säga är att vi ersätter ju väldigt många kunder dagligen. Det viktigaste är ju, precis som har sagts, att man rapporterar att man har blivit utsatt för ett bedrägeri. Vi tittar på varje enskild situation. Vi gör en bedömning, följer de lagar som är. Det som är en utmaning i det här, det är ju att man oftast är delaktig när man gör transaktionen. Så en grundregel är tyvärr att ju mer man gör själv, desto mindre sannolikhet är det att jag kan få tillbaka delar. Men vi tittar på varje enskild situation och följer de regler som är satta.
Okej, det låter som att ibland får man tillbaka, ibland inte. Men hur kan man då kontrollera att det är en seriös sajt som man handlar ifrån?
Och det här är ju jättesvårt och det finns ju inga garantier för någonting. Men sunt förnuft brukar vi prata om. Var ifrågasättande, gör en kontroll. Och några viktiga grundregler man kan förhålla sig till, det är att försök att gå in på företagets hemsida direkt. Gå inte in via länkar som man hittar på sociala medier. Ett annat exempel är titta på informationen på hemsidan. Finns det adresser, kontaktuppgifter? Vad händer om jag googlar företaget? Får jag olika recensioner som är dåliga, bra? Är de många? Använd också en sida som heter Säkerhetskollen. Så säkerhetskollen.se och sök på falska hemsidor så får du massvis med bra tips på vad du bör tänka på.
Ja. Ibland kan man ju se till och med i mejladressen att det här är inte på riktigt.
Exakt.
Tack för det, Vortia Vegander, Nordrea, och tack också Lotta Mauritsson på Nationellt bedrägericentrum. Producent för programmet var Kajsa Linderoth, reporter var Linda Akten och jag heter Anna Berg.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
Klockan är 2 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
Regeringens utredare vill stryka formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer ur läroplanen. Det har väckt kritik bland experter och intresseorganisationer som tycker att sexualundervisningen prioriteras ner. RFSU:s förbundsordförande Lina Fredén är orolig för vad förändringen kan innebära.
Det är ju en tydlig tillbakagång när det kommer till prioriteringen av sexualundervisningen i skolan. Och eleverna kan bli lämnade ensamma med sina frågor.
För 3 år sedan lade man till formuleringar i läroplanen om sexualitet, samtycke och relationer. Alla lärare fick ansvar att prata om sexualitetsfrågor och ett särskilt ansvar fick rektorn. Men i förslaget som regeringens utredare tagit fram föreslås nu att formuleringarna stryks. Något som skulle leda till att ämnet fortsatt ingår i enskilda kursplaner, men det skulle inte vara en del av skolans övergripande uppdrag. Det är Lina Fredén kritisk till.
Det som är viktigt är ju att alla vuxna i skolmiljön är rustade att kunna ta samtal om sexualitet, relationer, kropp och identitet.
Jämställdhetsminister Nina Larsson tror däremot att sexualundervisningen blir bättre och mer jämlik om den endast ingår i enskilda ämnen. eftersom ämnesundervisningen samtidigt föreslås bli mer konkret.
Om man tydligt kan få in sexualundervisningen i de olika kursplanerna som blir aktuella så kommer det bli tydligt vilka lärare och vilka ämnen som det här ansvarsområdet faller under. Detta kommer att stärka sexualundervisningen framåt och öka kvaliteten inom det.
Reporter Elsa Ivarsson. I Nigeria stiger dödssiffran efter översvämningarna tidigare i veckan. Över 150 människor har omkommit enligt en talesperson för landets nationella beredskapsmyndighet som säger att siffran befaras stiga ytterligare. Över 3000 människor har tvingats lämna sina hem. Ryssland säger att man intagit två byar i östra Ukraina, en i Donetsk och en i Sumy-regionen, det rapporterar flera nyhetsbyråer. Samtidigt har ukrainska myndigheter i Sumy beordrat att invånare i 11 byar ska evakueras till följd av beskjutning och att Ukraina befarar en rysk offensiv där. Pappors andel av föräldrapenning och vård av barn minskade lite förra året i den mätning som den fackliga organisationen TCO gör varje år. Under 2024 tog kvinnor 68,3% av dagarna, männen tog 31,7%. TCOs ordförande Therese Svanström säger att det är en oroande fingervisning om att det inte längre går åt rätt håll. I ett längre tidsperspektiv har dock männens andel ökat. Så ett tips, fler av Ekots nyhetssändningar finns i vår app Sveriges Radio Play. Klicka på ikonen Sök i den nedre menyn och sen på fliken Senaste nyhetssändningar.
P1, Sveriges Radio.
Min vän, den glada bagar ut i San Remo stad. Ja, om ni hörde honom, ni skulle själv bli glad. Han sjunger framför ugnen sin glada ritornell. Så stolt som om han vore en löjtnant John Forsell.
Ja, 1937 sjöng Evert Taube om den glade bagaren i San Remo. Och i veckans Kropp och själ möter vi Eva som blev glad tack vare att hon just började baka. Kropp och själ handlar om brödet och bakandet som en väg till hälsa och välmående. Strax här i P1.
Det finns många konstnärer som inte bara väckt uppmärksamhet med sin konst utan också med sin stil. Och i veckans program ska vi glänta på dörren till några konstnärs garderober för att titta närmare på hur deras sätt att klä sig har fascinerat och inspirerat inte minst modeskapare. Lyssna på Stil om konstnärs garderober när du vill i Sveriges Radio Play.
Och vi sänder också Stil här i P1 imorgon eftermiddag 2:03. Nu en återutsändning från i tisdags. Kropp och själ.
Det står sällan på en framträdande plats vid de riktiga festmåltiderna, utan ofta lite mer anspråkslöst placerat vid sidan av, en bit ifrån paradrätterna. Möjligen ligger och lurar under en handduk eller i en plåtburk, för det är ju lite känsligt, vill inte bli för torrt eller för fuktigt. Men det finns få om ens några måltidssammanhang där det inte platsar, och alla dukningar med stil har en särskild assiett avsedd enbart för det. Och hur många läckra smörstekta torskryggar, färgsprakande tomatsallader och timjankryddade klyftpotatisar det än finns på bordet, så dras mina ögon alltid dit, till brödet. För ett gott bröd kan höja vilken måltid som helst, och det hör liksom bara till. Annars vet den ju inte att man har ätit söppe, som Emil Lönneberga skulle ha sagt. För vad är soppa utan macka? Och att äta spaghetti med spenatröra utan knäckebröd, ja, det är som kaffe utan mjölk. Och nykokta räkor med majo utan baguette, det är som kärlek utan kyssar. För bara ljudet av en smarrig macka kan ju få det att vattnas i munnen. För många av oss som växte upp på 70-talet när köpebrödet slog igenom på bred front så var sirapslimpan standardbrödet till frukosten med smör och hushållsost och en mugg chokladmjölk till. Bara på fredagarna fick man finbröd som då åts till middagen i form av en pain riche. Den bröts från en öppen avlång påse i franska flaggans färger. Det var typ det godaste bröd jag någonsin ätit med sin frasiga yta. Och det var långt senare som jag förstod att detta underbara bröd inte alls hette pain riche utan bara pain eller möjligen baguette. Men sen dess har mycket degspad runnit under broarna. För lite drygt 15 år sedan kom surdegsrevolutionen till Sverige som lockade nya grupper till bakning som småbarnspappor och reklamare. Och nu finns det en väldig massa olika bröd att välja på samtidigt som brödet oftare ses som problematisk mat. Man går upp i vikt av det. Det innehåller gluten. Det är ultraprocessat. Idag ska vi prata om brödet som ger liv och om att baka sig frisk. Välkommen till Kropp och Själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
Men det bröd är allt för mig. Om du är 16-18 och du vet inte vad ska du göra i livet, don't worry, det kommer någon gång. Jag var 26 och sen min kärlek kom när jag var 26-27 precis.
På en herrgård utanför Västerås, långt in i skogen vid en sjö, arbetar en kvinna som bär på en berättelse som handlar om livet, depressionen, döden och brödet. Vi har pratat kort över telefon. Så jag vet inte så mycket, men jag är här för att ta reda på mer.
Kom in.
Tack.
Så här är våran köket.
Ja. Hon heter Eva och är bagare, så hon är klädd i vitt. Hon möter mig med ett stort leende och visar mig in i köket.
Tjena.
Hej. Lunchserveringen är avklarad och i ett rum i anslutning till köket sitter kockarna vid ett långbord tillsammans och äter.
Den här.
Yes. Får jag störa dem?
Ja, bara du kan säga hej.
Tjena.
Hej.
Läget?
Du vet. Mina kockar är lite...
Lite blyga.
Väldigt blyga.
Kockar.
Här är min bröd som jäser nu.
I köket brummar kylar och fläktar, ugnar och diskmaskiner. Silvriga bänkar blänker. Det ser ut som det brukar göra i ett professionellt kök. Sterilt, rent. Doften är frän och tycks komma från disco rengöringsmedel. Eva öppnar ena kylen och där i formar jäser hennes deg.
Så ser jag små bubblor här.
Är det bra?
Det kommer bli bra.
Ja.
Det känns, idag kände jag mig faktiskt bra.
Hur ska de se ut?
De ska växa lite mer.
Hon kyljäser degen minst 24 timmar för att ge brödet en mer mogen smak. Lite